Råttan i pizzan, skriven av mig, Bengt af Klintberg, och inläst tillsammans med Cecilia Nilsson. En kväll i oktober 1973 kom vår barnflicka Bibi hem och berättade en vedervärdig historia som hon hade hört av sin fästman Åke. Han hade en kompis som hade varit på en pizzeria i Stockholm tillsammans med några andra ungdomar. På natten hade en av dem, en flicka, fått fruktansvärt ont i magen och tagits in på sjukhus för operation. Läkarna fann att smärtorna berodde på att hon svalt ett rått ben som satt sig på tvären i magen. Hälsovårdsnämnden gjorde en inspektion på pizzerian och i ett skafferi hittade man mängder av döda upphängda råttor. Det hade vänt sig i magen på Bibi när hon hörde historien, berättade hon. Hon tänkte då inte gå på pizzerior i fortsättningen, inte så länge det användes råttor i pizzorna. Själv tyckte jag att historien på ett egendomligt sätt kändes välbekant. Jag hade aldrig hört den förr, men det var något i själva uppbyggnaden som påminde om de tusentals folksägner från det gamla bondesamhället som jag i flera års tid hade katalogiserat på Nordiska museet. Det här måste vara en modern folksägen, tänkte jag. Jag bad Bibi fråga sin fästman om det verkligen var en kompis till honom som varit med om händelsen. Nej, det var det faktiskt inte, visade det sig. Kompisen hade hört det av någon annan kompis. Det visade sig också att ett 20-tal av mina elever vid Stockholms universitet hade hört talas om råttan i pizzan. Några kunde dessutom berätta liknande historier om sophämtare som hittat mängder av tomma hund- eller kattmatsburkar i en kinesrestaurangs soppåsar. Här fanns tydligen en nutida muntlig tradition som uttryckte vår misstro mot det som var främmande. Det både upprörde och fascinerade mig och jag beslöt att fortsätta mitt samlande. Efter några år hade jag kommit underfund med att det muntliga sägenberättandet aldrig har upphört. Det är bara ämnena som har förändrats i takt med samhällets förändringar. Ända sedan Bröderna Grimms dagar har folkloristerna skilt mellan sagor och sägner. Sagorna är lätta att känna igen. De har ett eget språk och sina egna gestalter. Dummerjönsen, prinsessan, den elaka styrmodern, den goda fen. När man hör sagans inledningsord, det var en gång, vet man genast att det som berättas inte är verklighet utan dikt. Det är mycket svårare att upptäcka att också sägnerna är diktning. När vi i våra dagar läser en gammal folksägen om en gumma som har tillverkat en mjölkhare och sänt ut den att dia grannarnas kor, så vet vi att det som berättas inte kan ha hänt i verkligheten. Men det visste man inte på 1600-talet. Vi finner berättelserna om mjölkharar i rättegångsprotokoll som kan sluta med upplysningen att gumman avrättades som häxa. Det är först i ett längre tidsperspektiv som sägnernas karaktär av folkdiktning blir uppenbar. Framtiden kommer att uppfatta historierna om flygande tefat, råttben på utländska restauranger och invandrare som borrar hål i parkettgolvet för julgranen, som det sena 1900-talets folksägner. Något som starkt bidrar till en sägens trovärdighet är att innehållet har lokaliserats till en bestämd namngiven plats och att huvudpersonen uppges vara en bekant till en bekant. Också på andra sätt kan berättaren försöka övertyga om att historien är sann. Hans källa är ofta en tillförlitlig person, till exempel en läkare, en polis eller annan myndighetsperson. Om den har stått att läsa i en tidning, vilket händer oftare än man skulle kunna tro, så blir detta i många ögon en garanti för att den är sann. Det är framförallt när åhörarna visar sig tvivlande som berättaren brukar uppbåda bevis för att händelsen verkligen har inträffat. Förklaringen är att det innebär en plågsam prestigeförlust för honom att erkänna att han har trott på en uppdiktad historia. Och inte bara en prestigeförlust. Ibland tvingas han helt revidera sin invanda syn på verkligheten.